A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Polisen Örebro, Johanna.
Hallå, var står du från?
Polisen Örebro.
Ja, okej. Okay. Vad bra, det var det. Det är så att jag har haft ett litet triangeldrama ganska lång stund. Jag och en tjej till och så en kille.
Okay.
Och han har väl typ valt henne, eller han, jag vet inte. Han har nog valt henne. Och jag skulle också hämta mina grejer. Jag vaknade i morse och bara, nu vill jag ha mina grejer som är hemma hos honom. Så jag åkte dit och han var inte hemma. Och hon var där och hon hatar mig.
Okay.
Hon är ganska, jag känner henne inte, jag har träffat henne någon en gång, men hon är två gånger. Hon är väl, alltså vad jag hört, så är hon ganska aggressiv, många som har sagt.
Okay.
Och jag kommer in och hon blir jättearg och börjar bråka och hon hade en kniv och jag höjde handen så hon har skurit mig lite i handen. Och jag tog kniven och jag stack tillbaka och jag tog panik. Så jag åkte därifrån.
År 2014 är Jonna Henningsson 25 år. Hon är uppvuxen i ett mindre samhälle i Örebro och är en så kallad hästtjej. Hon har levt under socialt välordnade förhållanden och varit duktig i skolan och haft många vänner och fast bostad och arbete. Men Jonna lider av något som kallas maladaptiv stressreaktion och som kommer till uttryck genom att Jonna har svårt att förutse vad hennes handlingar kommer att leda till. Vid stressade situationer har man med denna diagnos svårt att tänka klart och är mer benägen att hamna i långvariga depressioner och kraftig ångest. Det är en diagnos som är svårfastställd och enligt vissa även något av en hittepådiagnos, med resonemanget att de allra flesta har i sig att agera irrationellt vid motgångar eller i stressade situationer. Men det är nog inte alla som vid motgångar i ett så kallat triangeldrama utrustar sig med en hovslagarhammare, en kniv och två sprutor spetsade med sömnmedel och sprit för att sedan åka och hugga ihjäl sin kärleksrival och därefter såga upp hennes kroppsdelar på det sätt som Jonna Henningsson gör den 18 juni 2014. Du lyssnar på Rättegångspodden om styckmordet i Askersund. Jag heter Nils Bergman.
Då är vi på gång och då är det förhör med Jonna Henningsson. Varsågod.
Jag är
jättenära. Ja, ta det lugnt så hjälper du dig på traven när det behövs.
Innan jag börjar berätta så skulle jag bara vilja säga att jag önskar att jag mer än någonting annat att jag kunde ge tillbaka och visa det. Jag kommer inte kunna göra det. Jag är jätteledsen. Jag kan inte förlåta mig själv så jag kommer aldrig kunna be om er förlåtelse. Men jag vill att ni ska veta att jag... Det har inte gått en dag sedan den 18 juni som jag inte önskat att jag kunde få byta plats med henne. Men jag mår jättedåligt. Då skulle jag säga att det känns jättejobbigt att säga saker om Lovisa För jag kände inte henne. Men det som jag liksom visste och kände och tyckte då var ju det som Jonas har berättat för mig mest. Så jag vet inte om allting som jag visste då stämmer. Men det var det som jag trodde då. Jag träffade Jonas den 29 maj 2013 på Strömpis, en krog, ett utställe. Och jag, alltså från första sekund jag såg honom så, alltså jag kan inte riktigt förklara det. Det har aldrig, alltså jag har varit kär innan, men det var något annorlunda liksom. Och sen då på Strömpis så la han till mig som vän på Facebook. Och sen så kanske veckan efter eller något sånt så började han skriva till mig. Och vi bestämde att vi skulle ses. Så i början såg vi, jag kom till honom. Och vi sågs för ungefär en gång i veckan. Och sen hade vi kontakt däremellan via telefon och så. Och sen blev det mer och mer och mer. Det, alltså relationen till honom har liksom varit, han har varit som en drog för mig nästan. Alltså det har, ja, jag kan inte förklara det bättre än att han har varit som en drog. Och liksom allt har kretsat kring honom. Och det var, alltså vi har haft det jättebra. Och han, alltså han säger saker. Han liksom kan kalla en blivande fru. Och han säger att jag är mamma till hans kommande barn. Och sådana saker. Men det är liksom, jag har liksom aldrig hört sånt innan. Så det var, man blev liksom helt frälst.
Och sen, Jonna berättar vidare att hon och Jonas sågs fram till julen 2013. Men att det hela blev något struligt mot slutet. Jonas vill ses mindre och mindre och förhållandet verkar ebba ut. Detta tar hårt på Jonna, som uppger att hon i början av 2014 börjar festa och dricka allt mer. Jonas åker i sin tur till Thailand men börjar där ta upp kontakten med Jonna igen. Jonna upplever kontakten som positiv, men när Jonas kommer hem verkar han återigen vara distanserande. Jonna blir förvirrad och åker hem till honom och frågar hur han kan vara gullig mot henne ibland men sen helt sluta hålla kontakten.
Men då, alltså han svarar inte någonting på det, utan han var jätteglad och han liksom sa hur mycket han har sagt med mig och ville åka och kolla på film och han låg och höll om mig. Ja, så jag såg över där. Och sen åkte jag hem dagen efter. Och han skulle jobba kväll igen. Och kvällen efter så jag och min kompis skulle väl gå ut egentligen. Så jag drack och sen åkte jag hem till Jonas. Det var jättedumt, men ja, jag gjorde det. Och så kommer han hem och han tycker att det är jobbigt att jag är där. Då, det var ju full. Men han frågade liksom, men vad gör du här? Liksom. Vi går in till honom och när vi sitter där så börjar det ringa. Då var det Lovisa som ringde till honom. Alltså, jag fattade aldrig att han träffade henne förrän då. För det var ingenting som han sa dagen innan jag var där. Och hon var såklart jättearg på honom att han hade ett ex hemma hos sig. Så hon skulle, hon, alltså jag hörde att hon var arg såklart i telefon. Och Jonas, han blev ju jätterädd och ville att vi skulle åka därifrån fort. Liksom. Han skulle köra hem mig fort. Och jag, alltså det är pinsamt att säga, men jag var ju full så jag fattade väl liksom inte riktigt. Jag ställde mig i vägen för dörren och han då hoppade han, han bor på första våningen, så han sprang och hoppade ut från balkongen och skulle gå till sin bil. Så jag går efter. Och sen när vi sitter i hans bil, jag sitter på passagerarsätet och han skulle köra hem mig, så det är första gången som jag träffar Lisa. Så hon kommer dit precis när vi ska åka. Och är jättearg. Och rycker upp dörren och... Så jag minns inte allt som hon skrev, men hon var arg. Hon ville såklart få ut mig i bilen och hon ville inte att Jonas skulle köra hem mig. Så. Men så till slut så stänger, jag vet inte om det är jag som får in dörren eller om det är hon som stänger dörren. Och sen kör Jonas hem mig. Och efter det så hörs inte jag. Så jag och Jonas, han var jättearg på mig den kvällen när jag körde hem mig. Så efter det så hördes vi inte mer. Och då blev det liksom, allting kom liksom tillbaka. Först hade allting varit jättebra förra året. Sen blev det liksom katastrof när vi slutade ses. Sen började han höra av sig igen. Och sen slutade vi ses. Så det var liksom upp och ner, upp och ner. Så jag... Alltså jag är upplärd. Så jag ska liksom... Det är svagt att visa att man är ledsen. Så jag har liksom alltid... Jag har försökt att hålla det mesta inom mig. Fast jag har mått jättedåligt. För jag vet att... Och under de månaderna när jag inte träffade Jonas... Alltså det gick inte en dag som jag inte saknade honom. Jag kunde inte ens gå in på ICA utan att bli påminn om honom. Det var liksom överallt. Det var... Jag mådde jättedåligt. Och sen 6 april så började han höra av sig igen till mig. Och vi ses dagen efter. Jag åker dit dagen efter. Och då är det igen, precis som att vi aldrig har slutat sett. Så han är jättegullig och vi... Alltså det går... Då i april så går det nästan på en gång att jag i princip sover där jämt. Om inte jag är personlig assistent, så ibland jobbar jag natt. Då sover jag inte hos honom såklart. Men annars så sover jag i princip där jämt. Och vi hörs varje dag. Han... Ja, det blev... Alltså det kändes jättebra igen. Och sen i maj... början av maj så åkte jag till Tyskland med 2 tjejkompisar.
Jonna åker till Tyskland med några vänner för att gå på ett bröllop. Hon har kontakt med Jonas över telefon och allt verkar bra. Men en kväll upptäcker hon att Lovisa syns högst upp på Jonas Snapchat-lista. Vilket indikerar att det är de två som skriver som mest till varandra av alla i deras vännerlistor. Och Jonna vet att Jonas och Lovisa känt varandra sedan länge. Men hon tycker inte om att de båda tagit kontakt med varandra så fort Jonna åkt utomlands. Och utöver att hon känner sig besvärad över detta så börjar hon känna sig konstig på andra sätt när hon väl kommer hem från resan.
Veckan efter, jag tror att det är veckan efter Tyskland. Så alltså det började redan i Tyskland att jag, det kändes... annorlunda i magen på något sätt. Men när jag var i Tyskland så tänkte jag mest att alltså vi drack ju nästan varenda dag åt tysk mat och så jag tänkte att det kanske inte betyder något. Men sen kom jag hem och det fortsatte. Och så gjorde jag och köpte ett sån här graviditetssticka och testade. Och det var positivt. Och det var jobbigt. För att, alltså jag var inte redo att få barn. Och jag, alltså jag bodde ihop med mitt ex. Och alltså Jonas är ju liksom, han är liksom ostabil. Och, så att det kändes väl sådär. Och... Först hade jag, så jag tror inte ens, så början ville jag väl inte säga det till honom egentligen. Men sen sa jag det till honom. I alla fall. Och han... Alltså han blev ju knäckt. Han tyckte det var jättejobbigt. Och han tyckte att jag skulle i princip springa till sjukhuset och göra abort. Det var väl inte riktigt. Alltså jag hade ingen tanke på att behålla det. Men det var ändå... Alltså jag ville inte springa till sjukhuset och göra det. Utan jag tyckte... Alltså jag ville liksom tänka och jag tyckte det var jobbigt att liksom ta kontakten just och ringa och boka tid. Så det liksom blev inte av. Men... Och när, alltså Jonas var ju jätteledsen. Och jag tyckte det var jobbigt att se honom jätteledsen. Så jag sa till honom att jag hade bokat tid och att det var liksom över. Och det är alltså... Jag vet ju vad jag tänkte. För att jag tänkte att men jag säger det här till honom och sen fixar jag det själv. Så behöver han... Alltså, han behöver liksom inte lida i onödan. För att jag tyckte att det var så jobbigt att se honom ledsen.
Efter detta berättar Jonna att det uppstår kaos mellan henne, Jonas och Lovisa. Enligt Jonna är det främst Lovisa som kontaktar Jonas och inte tvärtom. Men hon upplever att Jonas velar fram och tillbaka mellan vem av dem han ska välja. En kväll, senare i maj, kommer de alla tre att träffas på samma uteställe på en after work.
Det... Alltså Jonas var jättefull. Men han... Alltså både jag och Lisa stod ju där och sa liksom att men välj en av oss nu liksom. Alltså, då vet vi det. Men det kunde jag inte. Så att det var ju liksom... Ja. Det blev liksom... Vi kom inte fram till någonting. För han kunde inte säga någonting. Och sen vet jag då, vi gick till en mack som är precis bredvid där. Och... De jobbar kompisarna, tror jag. Det var någon som köpte någon korv och sånt där. Och sen skulle vi gå till hotellet som ligger jättenära. När vi går så blir jag jätteillamående. Och får häva mig över din bror där. Så jag får häva mig över och kräkas. Och då är det en tjej i... Jag tror inte hon jobbar kompis, men hon är kompis till dem. Till Jonas och jobbar kompisarna. Hon var med. Jag hade suttit och pratat med henne lite innan. Och hon frågade direkt, för hon har två barn. Så hon frågade liksom direkt, är du gravid? Så då fick jag säga att ja, det. Och hon säger det till Jonas. Och han... Alltså han blev ju arg. Att jag hade ljugit om det, för han kunde inte förstå varför jag hade ljugit om det. Att jag hade gjort abort. Så han... Alltså han tyckte det var jobbigt, men han... Det verkar som att han förstod. Och på kvällen så sa han att han hade just hade pratat nu. Och de skulle inte höras mer, utan de... Ja, han hade liksom valt mig. Och det kändes skönt.
Gällande graviditeten berättar Jonna senare i polisförhör att när Jonas trodde att hon var gravid så var han jättegullig mot henne, men när hon uppgett att hon gjort abort så var han distanserad och visste återigen inte vem av dem han skulle välja. När han sedan fick reda på att Jonna inte gjort abort så var han jättegullig igen. Men under den veckan så hände det någonting.
Den veckan som det var bra så började jag blöda. Och det var... Alltså det var jobbigt. Samtidigt så jag... Jag visste ju att jag inte ville ha barnet. Men det var ändå jobbigt att börja blöda. Och jag gjorde en sån test igen efter det. Och då var det negativt. Så... Alltså jag... antar att jag fick missfall. Förlåt, jag hoppade. Och sen en vecka från måndag till söndag så sov jag hos Jonas hela tiden. Och vi hade jättebra. Och så vi åkte hans cab massa och ja, vi hade det jättemysigt och jättebra. Sen på söndagnatten, jättesent, 1:30, 2:00. När vi låg och kollade på film hemma hos honom. Och då ringde Lovisa. Och han gick iväg till köket och pratade med henne. Och vi var kvar i sovrummet. Och då liksom, alltså allt kom ju tillbaka så jag liksom jag kräkades direkt.
Så Jonna antar att hon har fått missfall. Hon uppger att allting återigen känns bra mellan henne och Jonas. Fram till veckan efter, då Jonna blir väldigt upprörd över att Lovisa återigen ringer till Jonas, som då går iväg för att prata med henne. En något hetsk stämning uppstår och Jonna säger att hon vill gå hem. Men Jonas ber om ursäkt och ber henne stanna kvar. Jonna stannar över natten, men väljer att åka hem tidigt morgonen efter. Väl hemma drabbas hon av ånger och smsar Jonas och ber själv om ursäkt över att hon överreagerade. Hon skriver att hon nu vill åka tillbaka till honom, men får då som svar att han helst vill vara ensam just nu. Detta är första gången, enligt Jonna, som han säger något sådant, och det tar hårt på henne. Hon börjar då koka ihop en plan för att få Jonas att återigen tycka synd om henne. En något magstark plan som också leder till en oanad effekt för protokollföraren i tingsrätten.
Den 13. Alltså jag mådde jättedåligt. Jag var inte mig själv överhuvudtaget. Och på fredagen den veckan så... Det är så pinsamt att berätta. Men jag... ville att Jonas liksom skulle tycka synd om mig och ta hand om mig. Så jag ljög och sa att jag hade fått vara på akuten. För att det hade blivit stopp i en äggstock. Ja, så jag hade tuffat av, sa jag. Och på fredagen, han jobbade kväll. Så när han kom hem på fredagskvällen så var jag hemma hos honom. Och innan det så hade jag tagit en kniv och skurit i alltså här under mage. Under magen. Och sytt ihop själv. För att ville att han skulle liksom tycka synd om mig att jag hade varit med om en operation och så. Han kom ju hem på kvällen och jag minns inte om jag
visade. Vänta nu. Oj. Vänta. Det är det.
Ja,
det var
som
en grej. Vi får ta en liten paus.
Här svimmar alltså en av protokollförarna under Jonas redogörelse för hur hon skar upp ett snitt i sin mage och sedan sydde ihop det för hand för att få Jonas att tycka synd om henne.
Har ni lite saft? Det kanske är bara lite sött. Ja, ställ den där. Ska ni gå ut då? Jag
försöker få upp benen på
ja. Ja, så tar vi åhörarna. Så. Hur är det?
Jag får köra.
Du sitter själv i magen.
Fredagen 13.
Ja.
Ja, jag sov hos Jonas fredag till lördag. Och sen på lördagen så ville han ha tillbaka sin nyckel hem till honom. Och jag tyckte det var jobbigt att ge den för att han sa aldrig att det var slut. Han sa att han ville vara själv och tänka. Och jag frågade rakt ut om han skulle träffa Lovisa. Det skulle han inte göra, utan han skulle vara själv vad han skulle tänka. För jag tyckte det var jobbigt att lämna nyckeln då, för att ska han vara själv så spelar det ingen roll. Men det var hans nyckel, så jag var tvungen. Men det kändes jobbigt. Och det kändes, alltså jag litar ju inte fullt på honom. Så det är när jag åker därifrån som... jag vet inte... Alltså jag kan inte säga exakt när det är som jag kommer på den plan som jag hade den 18. Det är liksom någon gång mellan den 14 och den 18. Så jag kan inte säga exakt vilken tidpunkt det är.
Så Jonna har nu en ny plan. Och exakt vad den planen är tänkt att gå ut på kommer senare att försöka redas ut. Men det hela leder i alla fall till att Jonna tar livet av Lovisa för att sedan stycka hennes kropp. Detta sker den 18 juni 2014. Och Jonna berättar att hon natten innan mår väldigt dåligt och knappt får någon sömn.
Jag hade Netflix på och kollade på Family och jag såg ingenting. Det var... Jag blundade. Men det gick inte. Och sen den 18 tidigt på morgonen så åker jag hemifrån. Och med mig när jag åkte på morgonen så hade jag en hammare, min hovslagarhammare, skofästarna, en vanlig kökskniv och två sprutor som min häst har varit skadad, så att han har fått antibiotika och smärtstillande som jag har gett, så jag har haft sprutor hemma. Och sen hade jag, eftersom jag jobbar som personlig assistent, och han som jag är personlig assistent åt, han har sömnmedicin. Så det hade jag med mig. Och vodka. Flaskan med vodka. Min tanke med de grejerna var att jag hade liksom två olika saker, eller olika scenarion i huvudet. Det första var att jag skulle slå Lovisa i huvudet med hammaren en gång och att hon skulle bli medvetslös och att jag skulle kunna gå därifrån sen. Alternativt att jag på något sätt liksom skulle ta mig in med henne i, när hon hoppade in i bilen, så skulle jag hoppa in bakom henne och ge sådär. Jag skulle ha liksom, kniven skulle jag bara ha som hot, att hon liksom skulle sitta still. Och sen att jag skulle ge henne den här sprutan i halsen så att hon, eller nacken, så att hon skulle somna. Och sen skulle jag gå därifrån. Alltså jag kan liksom inte förstå hur jag ens kunde tänka en sån sak. För att det är liksom, det är alla som känner mig, det är, alltså jag har aldrig gjort någonting mot någon. Så jag tycker det är jättejobbigt att jag ens hade den tanken att jag ville liksom skada henne. Men det hade jag. Och jag, alltså min tanke med det var att jag ville liksom skrämma henne. Jag ville att hon skulle veta att det var jag, men inte liksom, hon skulle liksom känna det på sig liksom, men hon skulle liksom inte, alltså hon skulle inte ha någon bevis för att det var jag. Alltså jag ska försöka berätta så bra jag kan. Men det är mycket alltså mycket under dagen den 18 som jag... Alltså det är ju virrigt. Det är mycket, vissa saker har jag liksom minnesbilder av. Liksom korta, så jag vet liksom vissa saker är helt borta.
Berätta så gott du kan.
Jag var ju hemma hos Jonas då tidigt i morgon. Och satt i bilen. Och så gick jag till hans trapphus. Och gick in och stod i trappen. Jag gick fram och tillbaka mellan trapphuset och min bil flera gånger, fast jag var liksom jätteosäker. Och det var liksom, när jag liksom satt i bilen så försökte jag liksom få tuffa till mig, vad ska jag säga, och kände att nu liksom, jag ska vara tuff, jag ska liksom visa att jag också kan stå stark. Och så gick jag in i trapphuset och stod där och alltså jag hade väl liksom, alltså jag var på väg att gå därifrån. Och då öppnas dörren och så kommer Lovisa ut. Det är liksom, alltså jag minns sekunden när dörren öppnas. Och det är liksom, alltså jag blir skräckslagen, så jag får panik. När hon vänder sig om och låser dörren så går jag upp från trappen och slår henne i huvudet med hammaren. Och det är liksom där som allt rasar liksom i min värld. För att i min värld så, när jag slog då en gång, så skulle hon svimma och jag skulle kunna springa därifrån, åka hem, och så var det liksom inget mer med det. Och det hände inte. Och jag var ju liksom, jag hade inte sovit någonting natten mellan 17 och 18. Jag hade sovit dåligt innan också, ätit dåligt och mått jättedåligt. Så min hjärna var ju inte helt hundra liksom. Så att när jag slår första slaget och hon liksom snor runt, liksom vänder sig om, snor runt. Hon skrek till och vände sig om och liksom, alltså hon halvsitter liksom lite mot trappen upp då. Och låter alltså. Och det är liksom, alltså det blir bara fel allting. Jag ville bara att hon skulle bli tyst. Jag slog fler slag med hammaren i trapphuset. Det händer ingenting. Och på något sätt så får jag med henne in i hallen, in till Jonas lägenhet. Och det här som är... Alltså jag ser inte allting som i liksom film, utan jag ser vissa bitar, men jag har svårt att säga liksom vilket som händer när. Men jag drog in henne i badrummet och började plinga på dörrklockan. Alltså det plingade hela tiden. Och det, i badrummet så... Alltså jag har liksom en bild när det var en handduk där inne. Så jag har en bild när jag håller ju för handduken så, liksom, så att jag inte ska höra att hon skriker, som låter och skriker. Det är liksom en av de minnesbilderna som jag har. När jag liksom håller för handduken så skriker, alltså det låter nästan mer när jag håller för. Och jag vet att jag på något sätt fick fram de här sprutorna som jag hade blandat. Den ena vodka och den andra vodka med sömnmedel innan de var i bilen. Det är också en tydlig bild som jag har, att jag sätter i alla fall en av nålarna eller sprutan i nacken. Men att alltså Lisa rörde sig jättemycket. Och den alltså gick isär. Den gick liksom i två bitar så det åkte ut. Och jag har liksom minnesbilden att jag ser nålen sitta kvar i nacken. Och jag hade kniven och försökte att hon skulle bli tyst. Och jag tycker det är jättejobbigt att säga, för att det, jag tycker inte att jag, alltså jag vet att jag liksom inte är en korkad person, alltså jag tycker själv att det är smart, men när jag liksom höll på och högg henne i halsen med kniv, så alltså jag fattade aldrig att hon skulle dö. Och det, alltså det går inte, jag förstår inte hur jag inte kunde fatta det. Jag tänkte aldrig, utan jag ville att hon, så jag ville bara få tyst på henne. Det var liksom panik, hon lät, dörrklockan ringde. Alltså det var kaos. Det enda jag tänkte är att jag måste få tyst på henne. Och jag vet att jag sa flera gånger liksom under allt det här kaoset. Snälla, var tyst så jag kan sluta. Snälla, var tyst så jag kan sluta. Fast jag tyckte, alltså blev som inte tyst om min kniv. Det hände ingenting, kändes det som. Så jag hämtade den andra kniven. Och alltså mitt minne är att jag bara hugg den en gång. Och den var liksom, alltså den var ju skarpare och alltså den gick liksom in. Jag vet inte om det stämmer att jag min minnesbild är i alla fall att jag bara hugg en gång om den. Och det är då som hon blir tyst och still. Det är liksom först då när hon blir tyst och still och dörrklockan slutar ringa. Det är då som jag fattar att hon dör.
I domen kan man läsa följande. Rättsläkaren Johan Berge har beskrivit att skadan på Lovisas högra halspulsåder varit direkt livshotande. Han har också framhållit att det finns en stickskada som resulterat i att skallbasen har lyfts upp. Denna skada har också varit direkt livshotande. Därutöver finns det en spricka i skallbenet som starkt talar för att den orsakats av ett kraftigt slag med hammare. Denna skada har ensam varit livshotande efter 24 timmar utan kvalificerad läkarvård. Det hugg som riktades mot nacken, vilket resulterade i att skallbasen lyftes upp, måste ha utdelats med rejäl kraft för att kunna tränga igenom skalltaket. Det som nu beskrivits talar med styrka för att det förelåg en mycket hög sannolikhet för att Lovisa skulle dö av gärningen. Trots att Jonna Henningsson befunnit sig i ett panikartat och mycket stressat tillstånd måste hon ha insett denna sannolikhet, inte minst i det skede då hon lämnar Lovisa och beger sig till vardagsrummet för att hämta jaktkniven. Detta talar alltså för att Jonna Henningsson agerat med ett likgiltighetsuppsåt. När det gäller angreppssättet och den effekt som detta typiskt sett är ägnat att orsaka gör tingsrätten följande överväganden. Jonna Henningsson var i trapphuset utrustad med hovslagarhammare, förskärare och sprutor. Under händelseförloppet i lägenheten har samtliga redskap använts. Runt flera av de stickhål som blivit resultatet av sprutorna kan det urskiljas underhudsblödningar, vilket indikerar att blodet cirkulerat vid angreppet. Lovisa har således, i vart fall inledningsvis, varit vid liv när hon stuckits av Jonna Henningsson med spruta. Samtliga tre typer av vapen har därmed använts när Lovisa varit vid liv. Det sätt på vilket hammaren och kniven används kan allmänt sett anses vara förenat med livsfara. Det är därutöver klarlagt att samtliga tillhyggen används upprepade gånger och att både hammaren och kniven används med stor kraft.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Vid denna bedömning har det också betydelse att Jonna Henningsson gått iväg och hämtat en skarpare kniv för att Lovisa inte blev tyst av den kniv Jonna Henningsson själv hade med sig. Det har sammantaget varit en fråga om ett mycket hänsynslöst agerande som talar för att Jonna Henningsson uppvisat en likgiltighet inför Lovisas liv.
Ja, jag hade liksom inte... Det här fanns liksom inte på min världsbild att det här skulle kunna hända. Så att jag hade ingen plan överhuvudtaget vad som skulle hända. Jag önskar att jag hade ringt polisen direkt. Men tyvärr så gjorde jag inte det. Och jag ville liksom få bort den här från. Och jag kände alltså, det var liksom hos Jonas. Jag ville inte att han skulle komma hem och se det. Jag ville bara få bort den här från. Och sen så jag åkte hem till mig. Till Ljusdal och hämtade den här stora onödighetspåsen och åkte tillbaka och försöker liksom få i mig där. Det gick ju inte överhuvudtaget. Alltså det är också så att hade min hjärna liksom funkat som den skulle, så borde jag fatta att det aldrig skulle funka. Men det gick inte in då. Jag vet att jag försökte, det gick inte. Jag gick ut till bilen och gick tillbaka och tänkte att men nu kommer det gå. Det var likadant igen. Jag vet att jag flyttade min bil precis till portingången. Liksom tänkte att den här gången kommer det gå och sen liksom, så inte bära så långt. Det gick ju inte ändå. Jag vet att då under den här tiden, första gången som jag var tillbaka, så flyttade jag på Lovisas bil. För jag ville ju, alltså jättegärna att hon skulle komma liksom och se hennes bil. Så jag ville ju att hennes bil skulle inte stå där. Och jag vet att jag städade i hallen också. Och sen att jag försökte med den här underlivspåsen flera gånger.
Vad sa du?
Försökte med påsen flera gånger.
Ja, vilken påse?
Underlivspåsen.
Okej, tack.
Och det gick ju inte någon gång. Och sen så till slut så åkte jag hem igen. Det är då andra gången som jag är hemma som jag hämtar sov och Olof och IKEA-påsarna. Och det, alltså jag kan inte säga om jag visste den, att jag liksom skulle hämta den när jag var på väg hem, eller om det liksom blev när jag kom hem. Jag vill liksom inte komma på när jag kom på liksom vad jag skulle göra. Jag vet bara att jag åkte hem och hämtade den. Och sen när jag åkte tillbaka så åkte jag vid Brändåsen. Det är då som polisen står där. Så jag kör för fort. Så de tar mig.
Jonna åker efter dödandet hem till Hjulsta, som ligger en bit utanför Kumla, för att hämta en stor så kallad Ullaredspåse som hon har tänkt stoppa Lovisa i. Hon åker tillbaka till Askersund och försöker få ner Lovisa i den. Men det går inte, så hon beger sig hem en gång till för att hämta IKEA-påsar och en såg. På väg tillbaka till Jonas lägenhet den här andra gången kör hon i 79 på en 70-väg och blir då stannad av polisen. I förhör berättar Jonna om hur nervös hon är, att hon tror att polisen förstår vad hon har gjort och kommer att göra, eftersom hon sitter där med en såg bredvid sig. Men polisen anar inget oråd, utan utfärdar bara en fortkörningsböter. Jonna berättar själv ingenting om vad som har hänt för polisen och får köra vidare.
Och sen åkte jag tillbaka till Askersund. Och sen gick jag in och jag hade ju sovat allt. Så den gången som jag var tillbaka, allt jag ser när jag tänker på den gången är att jag ser mig själv. Det är som att jag står bakom mig själv. Jag ser liksom min rygg, för det var ju inne i badrummet. Och jag fick ju, så hon var liksom på golvet, så jag stod liksom på duken. Så jag ser liksom, jag ser min rygg bakifrån. Men jag ser ingenting av själva sågandet från mina egna ögon. Det är två saker. Alltså det är bara det är som två små saker som jag ser, men det är liksom annars ser jag bara allting som bakifrån. Så jag kan inte säga så mycket mer, att jag vet att jag har sågat en annan människa, det vet jag att jag har gjort, men jag ser inte jag framför mig, så jag vet att jag har gjort det. Och sen när jag liksom var färdig så hade jag ju de här tre IKEA-påsar. Och då vet jag att jag flyttade bilen igen då till entrén, till portentrén. Och liksom bara ut av mig de här IKEA-påsarna till bagageluckan. Och jag ställde tillbaka bilen på parkeringen och att jag så städade jag in i badrummet. Och jag skrev den här lappen till Jonas. Och innan jag går så plockade jag ihop alla mina saker som jag hade där. Och precis när jag går så knackar jag på hos grannen mitt över. Och för att det var hon som hade plingat på morgonen. Och någon gång under dagen, någon gång när jag kan inte säga vilken gång, men någon gång när jag var på väg in i lägenheten tidigare under dagen, så kom hon ut ur sin dörr och frågade. Alltså hon sa att hon hade hört skrik. Och hon trodde att det var att, och så hon frågade om Jonas hade slagit mig. Hon trodde att han hade misshandlat mig eller någonting. Så den första gången när vi pratade så sa jag bara nej, så var det inte. Och sen så gick jag in till Jonas lägenhet och hon gick inte sig. Men då innan jag åker från Askersund så knackar jag på hemma hos henne och säger att Jonas inte var inblandad alls. Det var att jag och en annan tjej som hade bråkat. För att det var ju jättebra att hon skulle liksom skälla på Jonas att han hade gjort någonting. Men han inte hade varit med överhuvudtaget. Och så jag lämnade nyckeln i brevinkastet. Och sen åkte jag, ställde min bil på en Coop-parkering. Det är nära där Jonas bor. Och sen åkte jag skulle börja jobba. Och då åkte jag i Lovisas bil.
Så Jonna lämnar sin egna bil med Lovisas kroppsdelar i på en parkering vid den närliggande Coop. Och kör sedan i Lovisas bil till sitt jobb på ett stall. Väl där reagerar inte hennes kollegor på något speciellt gällande Jonas uppsyn. Men reagerar däremot på att hon har en sårskada i handen. En sårskada Jonna fick i samband med dödandet av Lovisa. Men till kollegorna säger hon att hon har varit i Askersund och bara bråkat med en tjej. Och att skadan uppkom då. Hon nämner alltså ingenting mer om vad som har hänt. Jonna och en kollega åker då till vårdcentralen och får såret ihoplimmat. Och ungefär då, vid 16-tiden, ringer även Jonas upp Jonna och säger att han inte kan få tag på Lovisa. Eftersom Jonna har lämnat en lapp efter sig hemma hos Jonas, som vi kommer komma in på mer i del 2. Men där bland annat står att Jonna har varit i lägenheten och hämtat sina grejer, undrar Jonas om hon också råkar veta var Lovisa nu befinner sig. Jonna berättar inte för Jonas vad som har hänt. Men uppger i rättssalen att hon där får panik. Hon skulle egentligen jobbat sent in på kvällen. Men får en annan jobbarkompis att hoppa in för henne. Och Jonna avslutar sitt pass redan vid 17.30. Hon kör då Lovisas bil till Hallsberg. En bit söder om Kumla. Och ställer bilen där. Detta är för att hon själv nu inte vill bli sedd körande i Lovisas bil. Och tar då istället bussen ända ut till Askersund igen. Där går hon till Coop-parkeringen och hämtar sin egna bil. Med Lovisas kroppsdelar i.
Jag Alltså jag har inget minne av att jag åker hem och hämtar spaden. Men jag vet ju att jag alltså jag hade ju spaden med ute i skogen och den hade jag inte i bilen, så att jag måste ha åkt hem då efter bussturen och hämtat spaden och sen åkt ut. Det är så, när jag hade hämtat, när jag var liksom på väg ut i skogen, så visste jag fortfarande inte riktigt vad jag skulle göra eller vart jag skulle eller någonting. Så jag, alltså jag vet inte varför jag åkte mot hela brottet. Det bara blev så. Och sen så åker jag liksom på vägen och ser en stig som går in. Så jag liksom svänger in där. Och det är liksom, det bara blev att det blev där. Skogen är också att alltså jag vet att jag försökte gräva först, men att det är att jag orkade inte gräva. Så att jag, det blev liksom en jätteliten hög eller en grop. Där la jag kniven och hammaren. Alltså jag orkade helt enkelt inte. Jag hade inga krafter kvar, så att det, ja, det blir liksom bara att jag håller ut allting annat. Och det är också så här, så jag vet att jag liksom bär de här IKEA-påsarna och att jag liksom la ut Lovisa. Men jag ser inte det här framför. Jag vet att jag har lagt henne i skogen, men jag vet att jag har lagt över liksom mossa, alltså ja, sånt som var så runt omkring. Men jag ser inte det framför mig. Det är liksom det helt borta. Jag vet att det sista jag la ut var IKEA-påsarna. Och de var, alltså då gick jag liksom in liksom mot skogen. Så de blev liksom lite längre ifrån allt annat. Så det är det sista jag vet, att jag gick där och la dem. Och sen gick jag liksom upp på den här stigen där min bil stod. Och sen så satte jag min bil igen och åkte. Och jag vet att innan jag var i skogen så pratade jag med min syster. Och var jätteskärrad. Och sa att vi hade bråkat, och jag sa att vi hade bråkat med kniv och att jag hade fått en skada i handen och att jag hade liksom, jag hade huggit i halsen en gång, men att och sen hade jag sprungit därifrån, och sen att jag, när jag kom tillbaka till lägenheten, så var det liksom tomt. Det är också en sån grej som jag kan inte förklara, för att alltså när jag berättar det för min syster, min syster är min största idol, och när hon sa att det är lugnt, de kommer hitta henne, det är, alltså ring polisen för att de kommer hitta henne, det är ju lugnt, hon var inte där när du kom tillbaka, så att det kommer gå jättebra. Ring bara polisen. Och när min syster säger det, så alltså jag trodde på det. Det är som, jag kan inte förklara hur jag kunde tro på det. För sen åkte jag till skogen och la ut liksom alla delar och alla saker och så. Sen när jag åkte från skogen så pratade jag med min syster igen och sa det som igen, att ring bara polisen för de kommer hitta henne, det är lugnt. Alltså jag kan inte förklara hur jag kunde tro på det själv när jag precis hade varit ute i skogen, men ja, alltså jag gjorde det.
Så Jonna har pratat med sin syster över telefon både innan och efter hon åkte ut i skogen vid hellabrottet, där hon grävde ner Lovisas kroppsdelar. Och versionen hon ger till sin syster stämmer väl överens med den version Jonna uppger då hon väl är hemma i Hjulsta igen och bestämmer sig för att ringa till polisen för att berätta vad det är som har hänt.
Polisen Örebro, Johanna.
Hallå, vad står du på?
Polisen Örebro.
Ja, okej. Vad bra, det var det. Det är så att jag har haft ett litet triangeldrama ganska lång stund. Jag och en tjej till och så en kille. Och han har väl typ valt henne, eller han, jag vet inte. Han har nog valt henne. Och jag skulle också hämta mina grejer. Jag vaknade i morse och bara, nu vill jag ha mina grejer som är hemma hos honom. Så jag åkte dit och han var inte hemma. Och hon var där och hon hatar mig. Hon är ganska, jag känner henne inte, jag måste träffa henne någon en gång. Men hon, nej, två gånger. Hon är väl, alltså vad jag har hört, så är hon ganska aggressiv, många som har sagt. Så jag kommer in med hon, blev jättearg och började bråka och hon hade en kniv och jag höjde upp handen så hon har skurit mig lite i handen. Och jag tog för kniven och jag stack tillbaka och jag tog panik. Så jag åkte därifrån. Och han bor i Askersund, jag bor i Kumla. Så jag åkte hem till Kumla. Sen åkte jag tillbaka igen för att jag... Ja, alltså jag fattade att det var till exempel att jag skulle ha stannat.
Vart blev du knivskuren?
Vad sa du?
Vart blev du knivskuren då?
Jag har bara helt hack i handen vid tummen typ.
Okej. Men då åkte du hem och sen åkte du tillbaka igen?
Jag åkte hem. Och sen åkte jag tillbaka. Ja, det vet jag exakt. För jag åkte på vägen dit. Så blev jag tagen på efter Brännåsen. Så stod polisen 11.49. Så jag körde 79 på 70 väg. Så jag var väl där kanske 10 eller 12 eller någonting.
Men du tänkte aldrig prata med polisen som du träffade då om att du hade haft den här incidenten med kvinnan och att hon hade haft en kniv?
Nej.
Nej.
Jag åkte tillbaka i alla fall och hon var helt borta. Det var inga spår någonstans efter någonting alls.
Nej.
Jag vet inte, jag tänkte att alltså min första tanke var liksom lättnad att men då blev det inte så farligt.
Nej.
Jag tänkte väl att hon kanske hade det som mig då. Så jag tog mina grejer och åkte. Och sen åkte jag till jobbet. Och sen så började den här killen ringa när han slutade jobbet. Och så frågade jag vart tjejen är. Och jag sa jag vet inte. Och nu har jag pratat med han och hennes mamma. Alltså, det är ingen som har hört av någonting av henne. Och det är, ja, hon
har du pratat med hennes mamma?
Ja, hon var med honom.
Okej.
Okay. Han hade kontaktat henne så att de är tillsammans.
Okej. Okay.
Så jag pratade med dem. Jag vet inte om de har hört av henne eller någon skicka. Jag har pratat med bara två. Och de bara, ja du vet att du är den sista som har pratat med henne. Och, bra. Och jag sa, jag vet inte. Så, ja, som sagt, när jag kom tillbaka så var hon inte där.
Nej.
Och jag vet inte vad jag ska göra. Jag har ringt till min syster och pratat lite längre.
Men vad heter du? Vi kan börja från början.
Jonna Henningsson.
Vad heter tjejen som det där som?
Lovisa. Hon kanske... vet inte om, men hon kallas Lovisa. Hon är... min efternamn.
Okay.
Jag vet inte om hon... Jag antar att det är henne. Jag känner henne inte. Alltså jag känner inte henne. Men...
bor hon i Kumla?
Nej, hon... jag tror att hon bor i Kinkruvan.
Okej.
Okay. Men det var ju... någon måste jag ha gjort rent. För det var ju... det var ju liksom blod efter... hans båda. Det var det inte när jag kom tillbaka.
Men blev hon också skadad, eller?
Ja. Precis. Är det skönt?
Nej.
Okej. Okay. Hon stack mig och jag fick ta av på kniven och stack tillbaka och blev jätterädd och fick panik som sprang därifrån. Och en granne hörde bråket också.
Men ta det där igen. Du, hon visade kniven.
Mm. Jag satte upp händerna som försvar liksom. Så hon ja. har bara liksom, jag har bara ett hack i tummen. Eller ett sår i tummen.
Ja, och sen stack du tillbaka sa du?
Jag fick tag på kniven och stack tillbaka.
Och vad fick panik. Vad stack du och... henne då?
Ja. Alltså. Typ hals, axel, alltså. Ja. Uppåt liksom. Och sen blir jag jätterädd och stänger ifrån och det visar svindum. Men jag kan inte göra så mycket med hockey. Och sen åkte jag tillbaka och då var hon inte där och det var inget spår efter någonting alls.
Nej, var det mycket blod efter henne? Jag förstår att det kan inte vara så jättemycket från dig om du...
Nej, mig var det nog inte så mycket.
Nej, men det var mycket blod då från henne?
Ja. Alltså jag sprang därifrån ganska fort. Men ja, den...
Var det en stor kniv eller en liten kniv?
Nej, det är en liten jaktkniv. Jag vet inte. Alltså själva bladet kanske 10 kanske. Jag vet inte.
10?
Ja, jag vet inte exakt. Men ja, jag vet. Jag är jätterädd. Tänk om jag har haft ihjäl henne och hon är någonstans.
Ja, jag vet ju inte vart hon är heller, men jag förstår din oro.
Det är liksom alltså jag...
Vad heter den här killen i fråga?
Jonas. Jag känner mig ju jättedum, men jag tänker göra så mycket nu.
Nej. Men vart är du nu då? Är du där?
Nej, jag är hemma nu.
Du är hemma? I Djupsta?
Ja, precis. Ja.
Du bor ju ganska nära i alla fall.
Ja.
Ett ögonblick bara. Jag tror vi gör så att vi skickar en patrull hem till dig som får reda ut vad som har hänt.
Jag ska inte åka in någonting då?
Nej, om du stannar hemma så kommer de inom kort.
Okej.
Okay. Så. Då får vi försöka att rådda i det här. Vet du om de har kollat med sjukhuset och så? Om tjejen kan vara där?
Det vet jag inte. Nej. Han har försökt ringa mig flera gånger nu till oss.
Ja, men det är nästan bättre om du inte tar kontakt med honom. Utan låt han ringa om han vill och skicka inga sms. Utan vänta på bussen nu istället.
Okej.
Ja. Jag tror att det är bäst.
Okej.
Så kommer någon i alla fall inom kort till dig.
Du har lyssnat på Rättegångspodden och del 1 om styckmordet i Askersund. I del 2 kommer åklagaren leda i bevis att mordet på Lovisa var mer planlagt än vad Jonna vill framhäva det som. Och då med utgångspunkten i Jonnas minst sagt uppseendeväckande sökhistorik under tiden före och efter mordet. Ansvarig utgivare för Rättegångspodden är Jonas Häger. Jag heter Nils Bergman och tack för att ni har lyssnat. Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.